Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag började jobba innan jag var 18 och när jag pluggade så pluggade jag på Handels, jag pluggade på KTH och sen jobbade jag 100% vid sidan om.
Och när sov du och åt du då?
Jag rekommenderar inte det till de flesta, men jag tyckte och tycker än idag att det jag gör under min vakna tid med jobbet är så mycket roligare än att sova. Så att det blir ett par timmar på natten, men jag sover lite mindre än genomsnittet.
Hur många timmar ungefär?
Igår natt gick jag från kontoret strax innan 4 och jag var tillbaks vid 9.
Hej och välkomna till podden Allt behöver veta om ny teknik. Jag heter Per Danielsson. Är Patrik Luitran Sveriges mest spännande entreprenör just nu? Ja, det finns många som tycker att 28-årige AI-gurun är exceptionell på många sätt. Och att mycket talar för att han och hans företag Validio kommer att bli framgångsrikt. En sak är säker, Patrik Luitran är ingen vanlig person. Efter att ha sett filmen Snabba Cash bestämde han sig. Han skulle läsa på Handelshögskolan i Stockholm. Och han tog den snabba vägen dit, det vill säga genom att tenta av gymnasiet som 16-åring. Och det här gjorde han samtidigt som han läste matematik på Lunds universitet. Väl på Handels fick han för sig att även läsa till civilingenjör på KTH. Resultatet? Jo, han gick ut med toppbetyg på både Handels och KTH. Och på KTH hann han även med att doktorera och är idag expert på maskininlärning och AI. Veckans gäst i podden är alltså Patrik Luitran. Vi får höra om hans livshistoria fram till idag. Varför han jobbar så mycket, varför han alltid försöker vara den dummaste i rummet och varför det var så lätt att få in 150 miljoner kronor till hans nystartade AI-bolag Validio. Vi får också Patriks syn på hur AI ska användas idag, vad utmaningen är med att samla in data av dålig kvalitet och hur företag borde använda AI i framtiden. Och mycket, mycket annat såklart. Häng med! Hej Patrik och välkommen till Ny Tekniks podcast.
Hej, jättekul att få vara med.
Ja, du är ju någon form av ett underbarn som gick ut gymnasiet som 16-åring, tog examen vid Handels som 19-åring och sen examen vid KTH eller ett par år senare. Och nu driver du ett AI-bolag som bland annat backas upp av namnkunniga finansiärer som bland andra då Sven Hagströmer och till och med Zlatan Ibrahimovic. Är du imponerad av dig själv? Och du är trots allt bara, vad är du, 28 år idag?
Jag är 28 år idag. Vilken beskrivning. Jag brukar faktiskt omges mig av folk som är mycket mer erfarna. Så att jag är oftast den mest oerfarna och dummaste i rummet.
Ja, men är det verkligen sant det?
Ja. På vårt bolag så har vi genomsnittlig erfarenhet inom till exempel utveckling och sådär runt 15 år. Jag tror när man bygger någonting som vi gör på Validio så är det väldigt viktigt att man tar folk som har byggt saker förr, som har gjort alla de här misstagen som man oftast gör tidigt i sin karriär. Och även när jag pluggade, när jag var väldigt ung, så var man ju i en omgivning med mycket mer erfarna människor. De hade mer livserfarenhet, de var bara mycket smartare, mycket klokare. Så att jag har väl fått kompensera mycket av min liksom dumhet och oerfarenhet genom att jobba hårdare.
Men det är ju inte alla som läser matematik på Lunds universitet som 16-åring.
Nej, för att man kanske har något annat bättre för sig. Men jag tror jag som person är oftast, om jag har bestämt mig för att göra någonting, så gör jag det väldigt dedikerat.
Men varför var det just matematiken då som blev din grej så tidigt?
Det kom en punkt i min ungdom då jag tänkte att jag ska nog ta det här med skolan på allvar. Och då kollar jag på alla ämnen som folk lägger väldigt mycket tid på i skolan. Och alla snackar om att matematik, det är det svåraste. Och då tänkte jag, om jag ska ta mig igenom skolan på något någorlunda bra sätt och kunna hänga med bland alla andra duktiga, då är det nog bra att jag fokuserar lite på matematik. Och sen när jag gick all in för att vilja plugga på riktigt, då gick det snabbt.
Men kommer du från ett hem där det var mycket vetenskap och matematik?
Nej. Ingen av mina föräldrar är utbildad på högskola eller universitet. Men däremot så har jag... Alltså det har ju varit väldigt bra stöd i skolan ju. Så att man har ju det stöd man behöver i svensk skola.
Men hur kom det sig då att du kunde liksom läsa in och gå ut gymnasiet som 16-åring?
Så att jag hade gått upp något år i grundskolan och sen så... Faktiskt lite roligt så här, för att jag kommer ju från Ljungdal i Hässleholm. Det är väldigt invandrartätt område och sånt där. Och jag kände inte till supermycket vad man kunde göra efter gymnasiet. Man ville ju mest ha ett stabilt jobb. Och det var också målsättningen. Och sen så kom Snabba Cash, den här filmen. Och man fick höra talas om Handels i Stockholm och sådär. Och det gjorde mig väldigt intresserad av att se vad är det där. Då insåg jag att man behöver nog ha hyfsat bra betyg. Och man behövde bara bli klar med gymnasiet. Och sen kollade jag upp vad som krävs för att bli klar med gymnasiet. Och det är att man behöver läsa ett x antal poäng i form av kurser. Och... sen så gjorde jag en del prövningar för att man kan läsa klart gymnasiet genom att göra, jag vet inte om det kallas för särskild prövning för en kurs. Så du betalar, på den tiden var det typ 500 kronor för en kurs och så får du bara tentera av den. Så att om man är väldigt, liksom så, om man vet vad man vill så kan man ju fokusera på att göra exakt det där och sen så blir man klar.
Ja, det är ju rätt imponerande. Men vad var du gjorde då? Då sökte du till Handels och kom in där direkt då? Som 17-åring?
Så jag tog student när jag var 16. Och sen så direkt efter så kom jag in på Handels.
Ja. Och hur var det då att komma in som ung jämfört med de andra som gick där?
Det var väldigt, väldigt speciellt på många sätt. Det är en fantastisk miljö och var... bland folk som är mycket mer erfarna och duktiga. Och det är den miljön jag alltid försöker befinna mig i. Att omges av väldigt duktiga människor för att du lär dig otroligt mycket snabbare då.
Samtidigt så började du plugga på KTH parallellt med det här.
Så min dröm hade ju alltid varit att komma in på Handels. Sen jag fick reda på att den utbildningen fanns inom ekonomi. Och sen när jag väl var där så fick jag höra från alla andra som antagligen har kollat sig om mycket mer kring vad de egentligen vill göra i livet. Jag fick höra från dem om utbildningar på Harvard, Stanford, Cambridge och så vidare. Och mer ingenjörsinriktade utbildningar och sånt där. Och då googlade då ingenjörsutbildningar och då dök KTH upp. Och... jag tror det fortfarande är så idag, men jag är inte helt säker. Men på min tid var det i alla fall att man kunde söka in till max 45 högskolepoäng per termin i utbildningstakt. Så man var tvungen att vänta ett år. Så när jag var 17 så sökte jag in till KTH och då kom jag in där också. Och då körde jag teknisk fysik. Och jag tyckte att maskininlärning lät otroligt svårt. Det var ju på den tiden innan hela machine learning AI-hypen som vi... befinner oss fortfarande idag i den här hype-vågen. Men på den tiden så var det ju ingen som snackade någonting om maskininlärning AI, utan det var något mer som man hade försökt med väldigt länge, men ingen hade riktigt lyckats med något bra inom det där området. Men jag tyckte det lät otroligt utmanande att lära maskiner att tänka som människor och bli smartare än människor. Så att jag sökte in på teknisk fysik med inriktningen att bli bra på maskininlärning.
Mm. Jag vill inte vara fördomsfull här, men om man går in på din hemsida som heter patricktran.se, så kan man också läsa det här, att Patrik Tran är en ingenjör inom maskinlärning med en solid affärsbakgrund och som är frekvent anlitad som talare och workshopledare. Om vi börjar med det här med solid affärsbakgrund, som bara innebär det konkret, du är ju trots allt ganska ung, men ändå har du hunnit med så otroligt mycket.
Alltså, när jag började jobba innan jag var 18 och när jag pluggade så pluggade jag på Handels, jag pluggade på KTH och sen jobbade jag 100% vid sidan om. Så att om man kollar antalet år...
När sov du och åt du då?
Det fanns en tid innan man hade barn och jag rekommenderar inte det till de flesta, men jag tyckte och tycker än idag att det jag gör under min vakna tid med jobbet är så mycket roligare än att sova. Så att det blir ett par timmar på natten, men jag sover lite mindre än genomsnittet.
Hur många timmar ungefär?
Igår natt gick jag från kontoret strax innan 4 och jag var tillbaks vid 9.
Men är det normalt för dig?
Ja.
Och då är 4 på morgonen, inte 4 på eftermiddagen?
På morgonen.
Ja. Men är det en kultur som du har byggt upp här på företaget, eller är det bara du som hänger
på? Nej, det är bara jag. Jag tror när du jobbar med väldigt erfarna, duktiga människor så jag tror mer än hälften av våra medarbetare har barn och familj.
Mm.
Jag har själv 2 barn, men det är otroligt viktigt. Vill du ha erfarna människor? Det som jag har märkt med folk med mycket erfarenhet är att de är väldigt smarta i hur de jobbar. Så att antalet timmar, alltså det är just det här jag säger, att i och med att de är så mycket mer erfarna och duktiga så jag kompenserar med antalet timmar in medan folk är smarta.
Som andra ord, när dina barn blir lite äldre, då kommer du att bli lite smartare och kan ha lite mer tid med dem.
Det hoppas jag.
Ja. Du också är en av 10 aspiranter i mentorprogrammet Prins Daniel Fellowship. Ett program som pågår mellan 2021 och 2023. Och där bland annat Marcus Wallenberg sitter i styrgruppen. Det här är också ett program där du får lära dig av de som är mer erfarna. Vad har du lärt dig i det här programmet för någonting?
Jag har lärt mig otroligt, otroligt mycket. Jag tycker att det här är ett fantastiskt initiativ som har tagits. Där unga entreprenörer som jag, som saknar erfarenhet, får ta del av nätverket som initiativtagarna sitter på. Där framgångsrika, erfarna bolagsbyggare kommer att dela med sig av vad man bör göra, men kanske än viktigare vad man inte bör göra.
Kan du ge något konkret exempel på det? Som du har tagit med dig in i ditt företag?
Alltså, i våras så var vi ju borta i USA på en fantastisk resa. Vi besökte Silicon Valley och Seattle. Och vi fick träffa några av världens främsta riskkapitalister och investerare. Vi fick träffa bolagsbyggare, legendariska bolagsbyggare som Jensen Huang som har grundat och är vd på Nvidia. Och ibland när man är så fokuserad på det man gör. Jag brukar vara väldigt fokuserad när jag gör någonting. Och ibland är det väl bra att få hänga med på något sånt här fantastiskt och få nya perspektiv. Och det som 2 saker som jag tog med mig från den här resan, väldigt konkreta saker. Det första är, om man kollar på datainfrastrukturbolag och Validio är ett bolag inom den här sektorn med datainfrastruktur. Du ser väldigt sällan bolag byggas framgångsrikt utanför Silicon Valley. De flesta byggs i Silicon Valley.
Mm.
Och det beror på en sak kopplat till det är tillgången till talang och erfarenhet. Om alla bolag framgångsrika inom den här sektorn grundas och byggs därifrån så stannar också väldigt mycket talang där. Och det gav mig validering att vår rekryteringsstrategi här på Validio att fokusera på att rekrytera erfarna människor som har byggt globalt skalbara lösningar för har varit rätt.
Vi kommer tillbaka, vi kommer till att prata mer om Validio i detalj inom kort. Men jag tänkte bara kolla, vem i det här mentorprogrammet, jag antar att du har fått en mentor då?
Ja.
Och vem är det?
Det är Gustav Söderström på Spotify som är CTO och CPO där.
Just det, det var han som sålde ett bolag till Yahoo för 10 år sedan kanske.
Ja.
10-12 år sedan.
Yes.
Ja. Det var en bra affär för honom.
Ja, han var en av de tidiga på Spotify.
Precis. Vad har han lärt dig?
Otroligt mycket. Alltså, Gustav har varit en väldigt bra mentor. I bemärkelsen att han förstår både business-sidan och det tekniska. Och om man kollar på vårt bolag, där vi idag är 29 personer, så är den absoluta merparten på den tekniska sidan, så med ingenjörsbakgrund. Och det var ännu mer övervikt åt det hållet när vi var mindre. Så att man kan väl enkelt förklara vårt bolag historiskt som en engineering team. Och det har ju Gustav haft otroligt mycket erfarenhet av att leda.
Jag tänkte att vi skulle prata lite AI specifikt nu. Vad är AI enligt dig?
AI är ju en väldigt odefinierad term. Den har väldigt många betydelser. Och jag brukar faktiskt undvika begreppet AI och istället prata om lite mer den underliggande teknologin som man är ute efter. Så är man ute efter automatisering? Eller är man ute efter maskininlärning? Alltså så här, man kan vara mycket mer specifik än just begreppet AI som är ett mer paraplybegrepp. Så att inom AI-begreppet så finns det liksom allt från det som kallas för robotic process automation, alltså mjukvarurobotar som är ganska hårdkodade. De lär sig ingenting, utan människor instruerar dem exakt vad de ska göra, och sen så kopiera dem det de har blivit hårdkodade till att göra, och därigenom sker automatisering. Men sen finns det också andra delar av AI, som till exempel maskininlärning, där man också vill uppnå automatisering, men man gör det genom att träna algoritmen med hjälp av data. Så att algoritmen plockar upp mönster utifrån data. Och det jag brinner mest för inom AI-fältet är just maskininlärning, där vi har algoritmer som lär sig av data och kan se mönster som människorna oftast inte kan se.
Men vilka är möjligheterna då och de stora riskerna med AI idag och om vi tittar framåt?
Jag tror att både de stora möjligheterna och riskerna i slutändan mynnar ut i data. För fram tills, jag skulle säga 1-2 år sedan, så har vi haft en väldigt model-centric vy av AI, där man har fokuserat väldigt mycket på att algoritmerna ska utvecklas och bli bättre och så vidare. Där man har, ifall själva AI-algoritmen inte fungerar så bra, så försöker man förfina själva algoritmen och parametrarna. Men på sistone så har folk börjat inse att det är ju data som man stoppar in i algoritmen, som algoritmen lär sig av, som är det som spelar roll. Så att, och man börjar nu se att själva algoritmerna börjar bli commoditized. Alltså man sitter och inte utvecklar supermånga nischade algoritmer, utan det finns en stor mängd standardalgoritmer som funkar i olika sammanhang. Och det som är en differentierande faktor är då datan du stoppar in för att träna upp de här algoritmerna.
Mm. I somras så kom ju nyheten om att det var en Google-ingenjör som då hade fått fram att AI hade känslor. Vad säger du om det, den nyheten?
Jag faktiskt, jag följde nyheten, men jag hade inte supermycket tid att gräva i detaljerna kring exakt varför han tyckte att den hade känslor. Men jag tror det är mycket en definitionsfråga kring vad det innebär att den har känslor.
Ja, det var ju också sådana här saker att han ställde en fråga: vad är du mest rädd för? Och då svarade den här AI-roboten att bli turned off, att bli avstängd. Och det tolkas som att den hade känslor.
Ja, eller så kan det vara en väldigt ren slump.
Ja, absolut.
Så här, vi har varit igenom en ganska lång period av att man har satsat väldigt mycket på chatbotar som ska vara kognitiva och sådär. Och många av de här satsningarna har ju misslyckats. Men det finns alltid något som är cutting edge. Så där. Men hittills har jag personligen inte varit med om något AI som är på den nivån att den är kognitiv, har känslor och sånt där. Så att mig veteligen så har jag inte stött på något.
Men vad tycker du om chatbotar som storföretagen köper in för att hantera exempelvis kundärenden?
Det beror på vad man är ute efter kring just chatbotarna. För att vi har ju varit igenom en period där det har varit väldigt många storbolag som har satsat på chatbotar eller varit väldigt intresserade av att investera i chatbotar. Och det kommer oftast från det här liksom löftet som man får när man köper in en chatbot, att man ska kunna bemöta kunderna bättre än vad människor bemöter kunderna med hjälp av en chatbot som är tillgänglig dygnet runt och sånt där. Men det som man har sett i praktiken är oftast att vi människor är nog ganska duktiga på att bemöta andra människor. Och en chatbot är tillgänglig dygnet runt, men den kanske inte är på den nivån som en människa är på att bemöta en annan människa. Så att i många fall så har det blivit mer en liksom ett finare användargränssnitt för en frequently asked questions-formulär.
Mm.
Och jag tror det här är ett typiskt exempel på att man måste fokusera på att tillämpa tekniken på det som tekniken är bra på, och människorna ska fokusera på det de är bra på. Och människor är oftast bra på kundbemötande, framförallt när det är svåra situationer.
Har du några förebilder eller experter inom AI-maskin?
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, everyone. I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Inlärning som ser upp till eller som du följer och lyssnar till?
Ja, det finns ju många datainfrastrukturbolag som blir väldigt viktiga för den här cloud-världen där bolag mer och mer börjar adopta cloud-lösningar. Och det finns fantastiska bolag som DBT, Det finns bolag som Snowflake, som Databricks och sånt där. Och entreprenörerna bakom, människorna bakom, som har varit väldigt visionära i början. När ingen trodde på dem. Men några år senare har lyckats liksom bevisa att det de tog ett bett på behövs. Och löser ett stort problem. De brukar jag se upp till väldigt mycket.
Vi hänger kvar vid AI lite till. Tycker du att stater som exempelvis Sverige bör införa etiska regelverk för hur man ska använda AI i exempelvis offentliga verksamheter?
Jag tror att det är väldigt viktigt att man tar en tydlig ställning kring hur man ska tillämpa modern teknik som AI när man automatiserar beslutsfattande. För det är det handlar om i slutändan. Man automatiserar beslutsfattande till hela samhället.
Men om man då automatiserar beslutsfattandet, då gör det oss bekvämare, eller hur? Och kanske lite dummare.
Det beror på, för att jag brukar skilja mellan två typer av AI i de här sammanhangen. Algoritmer, de som är deterministiska och de som är icke-deterministiska. Deterministiska algoritmer, det är sådana som om du har samma data så kommer den ge samma svar varenda gång. Så att du liksom, det finns ingen slump i det där. Icke-deterministiska, då finns det liksom stoppar du in samma data så kan det ibland komma olika svar från algoritmen. Och om man har deterministiska algoritmer, vilket oftast är det som man implementerar i dagsläget för att man vill kunna förklara, kunna ha traceability och kunna förklara varför fattade vi ett visst beslut och sånt där, då är deterministiska algoritmer önskvärt. Och en av de intressanta sakerna med deterministiska algoritmer, det är att de är konsekventa. De kommer alltid fatta samma beslut givet samma data. Men det innebär också att om den har tränats på fel sätt och är lite biased, då kommer den konsekvent fatta icke-optimala beslut. Och jag tror det är där algoritmer och människor, när man snackar om det så här, människor är oftast ganska inkonsekventa när de fattar beslut. Algoritmer är inom de deterministiska algoritmerna extremt konsekventa. De är 100% konsekventa. De kommer alltid fatta samma beslut. Så
det är egentligen bättre med den typen?
Det beror på. För om du lägger tiden och efforten på att se till att det är en unbiased bra algoritm, då är du i en bra position. Men gör du inte det och stoppar in en algoritm i en produktion som fattar myndighetsbeslut som påverkar hela populationen i ett land, då kommer det skala den här biasen i proportioner vi aldrig ser när det handlar om människor som fattar enskilda beslut. Så att från ett compliance-perspektiv, när man ska följa upp, så har du en algoritm så kan du liksom, alltså det är en sak du behöver utreda. Är den rättvis, är den inte det? När det handlar om människor så är det mycket svårare eftersom du har inte den här, alltså människor är väl lite icke-deterministiska från den aspekten.
Nu driver du AI-bolaget Valido, ett bolag inom genren data quality eller datakvalitet. Kan du, innan vi går in på det här då, så vad är data quality för någonting, om du är mer konkret?
Datakvalitet är A och O när man vill använda sig av data. Det låter väldigt simpelt och logiskt här, men det finns studier från Harvard Business Review som visar att 97% av bolags data uppfyller inte grundläggande datakvalitet. Det kan handla om saker som att man har inkomplett data. Man har felaktigheter, felaktiga värden i data. Man kanske har missat att samla in data från vissa tidpunkter. Och det är en annan exempel på inkomplett data. Så där. Det kan också handla om att datadistributioner skiftar väldigt mycket helt plötsligt. Så att och det skapar ett problem, till exempel när du har maskininlärningsalgoritmer som har tränats på en viss typ av data, historisk data, för att automatisera beslutsfattande på ny data. Och ifall du har distributionsskiften i data, så kommer modellen som du har tränat, algoritmen som du har tränat, inte vara relevant eller valid att använda på den nya datan. Mm. Så det är några exempel.
Men ni har också fått en del medial uppmärksamhet, inte minst affärspress, och i princip tack vare finansieringsrundan när ni tog in 150 miljoner kronor. Där bland andra då Sven Hagströmer och andra kända namn in i riskkapitalvärlden klev in. Men även då ett kändisnamn som Zlatan. Kan du berätta hur det här gick till?
Vi har haft väldigt mycket intresse från investerare under lång tid, sedan starten egentligen. Och det kommer väl från att investerarna ser att det problemet vi försöker lösa är ett väldigt stort problem. Och det sättet vi försöker lösa problemet på är väldigt, väldigt intressant. Och mig veteligen så är det ingen annan som gör det på det sättet vi gör det på. Vi monitorerar datakvalitet i realtid i hela ens data stack, som vi kallar det. Så att alla ställen som bolag samlar data på, där kan vi monitorera efter bra och dålig data i realtid. Så att innan man använder datan så kan vi vara där och säga, undvik att använda den här datan, den där datan är bra, okej att använda och så vidare.
Och i vilka sammanhang gör det här en enorm stor skillnad då?
Det finns väldigt många bolag som är extremt datadrivna som vi stöter på i vår vardag. Ta till exempel alla annonser som du möts av när du går på en sociala medieplattform eller till vilken hemsida som helst. Att just du möts av den annonsen, det är mycket data som ligger bakom det. Något bolag har betalat en viss summa pengar för att visa just deras annons för dig. Allt det där är datadrivet, och bakom det där beslutet ska man betala x antal kronor för att visa det till just dig. Där ligger ju saker som customer lifetime value-modeller hur mycket de vill att betala för att just du ska potentiellt bli en kund.
Ja, är det så att ni har byggt en målbaserad plattform som folk köper in sig och använder helt enkelt?
Vi är en SaaS-lösning så att vi är målbaserade och man köper en licens för att monitorera sin data.
Mm. Och hur har ni byggt upp er tjänst? Vad är det som gör er unika? Jag brukar undvika ordet unika för att det finns knappt någon som är unik. Men alla påstår ju att man är unik på något sätt.
Om man kollar på ett företags datainfrastruktur så är de ganska omfattande och komplexa nu för tiden. De innehåller allt från realtidsdataströmmar till det som kallas för data lakes på engelska, till det som kallas för data warehouses. Och vi är den enda lösningen som kan monitorera data i alla de här områdena. Och det är viktigt att man kan monitorera data i alla de här områdena i realtid för att kunna identifiera dålig data så fort de uppstår, så att man inte råkar använda dålig data för beslutsfattande.
Och hur mycket data måste man själv ha för att det ska bli liksom lönt att köpa in sig och använda er tjänst?
Jag tror det handlar mer om vad är det som står på spel ifall datan man använder sig av är dålig. Har du något som är affärskritiskt som du använder data för, då måste du se till att den är av hög kvalitet.
Men kan du ge exempel på några kunder som är liksom early adopters i er plattform?
Vi har kunder i branscher som cybersecurity, cybersäkerhet, last mile deliveries och hemleveranser. Micromobility.
Kan du namnge några?
Jag kan namnge till exempel Babyshop inom e-handel. Jag kan namnge till exempel Budbee inom hemleverans av paket och sånt där. Men det är generellt bolag med väldigt avancerade data stacks som har business critical data use cases.
Men här är det en känsla av att de här bolagen som du berättar om nu är ju, de är själva som startupbolag till viss del. De bygger sitt utifrån en datastrategi. Men är det andra mer etablerade företag som också börjar få nys på er och bli nyfikna?
Så är det. Så att vi har ju haft en strategi där vi har jobbat med väldigt duktiga kunder som ställer väldigt höga krav. För det tror jag är väldigt viktigt när man håller på att utveckla produkten. Och nu är vi i en fas där vi börjar vända oss väldigt mer brett. Men under fasen då man vill ha mycket feedback från kunderna, så är det väldigt nyttigt att vända sig mot några av de bästa kunderna med de bästa data teams.
Vi är ju här på ert kontor här på Linnégatan på Östermalm i Stockholm. Ni hade berättat att ni ska bygga ut, ni är 28 eller 29 anställda idag. Och ni ska bli, hur många då?
Vi får se, men vi kommer nog vara 40 vid årsskiftet. Men det viktiga när man nyanställer är ju alltid att det finns något väldigt konkret för dem att göra.
Exakt, och det är min nästa fråga, liksom, vad ligger på ritbordet? Vad ska de nya göra?
Mycket inom försäljning och kommersialisering. För att vi har ju historiskt varit mycket mer, som jag berättade i början, ett produktutvecklingsbolag. Vi har tagit oss ur den fasen. Man blir ju aldrig klar med produktutveckling i något produktbolag. Men nu kommer fokus ligga mycket mer på kommersialisering.
Mm. Nu är det ju ett tag sedan du lämnade KTH och det du höll på med inom machine learning där. Men tror du att akademin kan vara med och hjälpa till och driva den här utvecklingen? Eller är det bara på företagssidan som liksom det kan ske?
Jag tror att det måste ske på båda sidorna. Och jag tog också en doktorsexamen, så att jag har stannat väldigt länge inom akademin, back in the days. Men jag tror att en av de viktigaste rollerna för akademin, det är utbildningen. Att man utbildar framtidens liksom medborgare. Så att akademin via forskning, att ta fram ny kunskap, men också att vara väldigt lyhörd kring vad behöver industrin just nu. Och att utbilda framtidens medborgare, där får de störst impact.
I inledningen av samtalet så sa ju du att du vill anställa folk med lång erfarenhet, gärna framgångsrika inom startup-branschen, som gör att de är smartare än dig helt enkelt när det gäller mer erfarenhet. Men hur lätt är du att hitta dem? Om du ska hitta 12 stycken till här, är det enkelt för dig?
Ja, det är alltid svårt att hitta duktiga människor. Men vi har haft väldigt tur i att många har sökt sig hit. Jag tror att det kan handla mycket om timing, att folk kollar sig runt exakt just nu när vi behöver det. Men efter ett tag så, om man lyckas rekrytera ett erfaret, duktigt gäng, så kommer folk som har tidigare jobbat med dem också vilja söka sig dit, för man vill vara med i det här gänget av duktiga människor. Om det kan handla om till exempel en viss del av vårt utvecklingsteam och sådär, just det problemet de försöker lösa. Att man vill vara med och lösa just det problemet med just de kollegorna.
Men upplever också att det är lättare för dig då som grundare och vd med relativt ung och inte drivit för ledare så mycket, att ta in erfarna personer, så byggs företag på något sätt av sig själv?
Jag tror att ju mer duktiga människor som man får med på resan, desto mer press känner jag. För att alla de här människorna som jobbar här kan jobba exakt vad som helst. Och någonstans så har jag bett dem att spendera sin tid just här. Men de kan få jobb exakt vad som helst. Och då ökar pressen för att jag ska göra ett bra jobb så att vi lyckas med det vi försöker åstadkomma.
Jag har pratat med lite andra företag inom samma genre och de vittnar ju om att man hämtar också folk utanför Sverige.
Ja.
Är det samma sak för dig?
Så vi har ju folk med bakgrund från Brasilien som har flyttat hit, från Serbien. Vi har folk med etnisk bakgrund från Ryssland, Turkiet, USA.
Så man flyttar hit enbart för att jobba med Validio? Eller?
Nej, inte alla exakt enbart. Men folk som har varit här ett par år. Men vi har folk som flyttat hit enbart för att jobba på Validio. Till exempel från Brasilien med hela familjen. Och från Serbien.
Du är ju då uppenbarligen entreprenör med många tankar och idéer och kunskap. Och då brukar det alltid vara så att den typen av personer har andra idéer liggande i skrivbordslådan. Jag antar att du tänker inte på Validio dygnet runt. Du måste ju tänka på andra saker också. Andra affärsidéer. Vad finns där?
Ja, jag tänker inte bara på Validio dygnet runt. Utan min tanketid spenderas mellan min familj, mina två barn och Validio. Men det finns nog inte mycket mer utrymme att tänka på annat affärsrelaterat än just Validio.
Är det så?
Ja. Jag är nog ganska all in när det gäller.
Det låter rimligt med tanke på det du har berättat hittills. Om du skulle ge tre råd som du skulle skicka med till de som lyssnar och som känner att okej, vi måste använda AI machine learning mer i vår verksamhet. Vad skulle du säga då?
Jag skulle först börja med att tipsa om att det är viktigt att fokusera på vad är det för affärsnytta vi vill få ut av detta. Att börja från verksamheten och inte tänka på tekniken. Man ska inte säga att vi vill ha AI för att vi ska ha AI, utan vi vill lösa det här problemet. Och sen kanske AI och data är ett bra tillvägagångssätt att lösa det. Men det får, alltså det är något man kommer fram till i processen. Det är inget man bestämmer upfront. Och om man då landar i att AI och data är det som man ska använda sig av, då måste man börja med the basics. Och det är att se till att man har rätt data av hög kvalitet. För som sagt, AI, den delen som kallas för maskininlärning, vilket är det som de flesta egentligen snackar om när de säger AI, det är ju algoritmer som tränas på data. Har du dålig data så blir det dåliga algoritmer. Det är väldigt, väldigt simpelt. Så att man måste se till att man har relevant data av hög kvalitet. Så att det gäller att man hittar verktyg och processer på plats så att man kan säkerställa att man samlar in och använder sig av bra data. Och kopplat till det tredje tipset är ju då att det gäller att ha rätt kompetens. För när jag började jobba med data och AI med storbolagen 2015, då fanns det liksom data analyst som roll och data scientist. Det var de som fanns. Data analyst höll på att bli data scientist. Nu finns det en explosion av datarelaterade jobb som data engineers. Det är den snabbaste växande rollen inom tech just nu. Det finns data analyst, data scientist. Det finns analytics engineers. Det finns machine learning researchers. Det finns machine learning engineers. Det finns MLOps engineers och så vidare. Och alla de här finns av en anledning. Och man måste vara lyhörd för den stora utmaning som data för med sig. För att du ska verkligen få bra, högkvalitativ, trovärdig data så bör man ha rätt personer som fattar hur man får det på plats.
Mm. Jag gjorde en intervju med Jim Goodnight, om du vet vem det är. Han som grundade SAS Analytics. För det är nog 7-8 år sedan. Hans råd var till alla att samla in så mycket data ni kan. Om ni inte vet vad ni ska göra, så samla in data, samla in data, samla in data. Sen kan ni skaffa verktyg för att analysera och strukturera. Håller du med honom, eller var det ett råd som gällde då men inte idag?
Det beror på hur mycket resurser man har till sitt förfogande, för det kostar ju att samla in allt. Och det finns ett begrepp som kallas för data overload. Att har du för mycket data så vet du inte vad du ska börja och vad du ska göra av den. Så att om man fokar på, alltså så här, fokusera på vad är det för något du vill lösa som problem. Och utifrån det så kanske data är lösningen, kanske inte. Men har du oändligt mycket resurser så kan du ju bara samla in all data du kommer åt för att framtidssäkra dig. Men jag tror att de flesta bolag har inte den lyxen.
Det pratas ju om att Validio kanske kan bli Sveriges nästa så kallade unicorn och en nordisk exportsuccé. Vad krävs för att ni ska nå dit, och tror att det är möjligt?
Jag tror definitivt att det är möjligt. Och jag tror att vi behöver fortsätta vara fokuserade och göra rätt saker. Fortsätta anställa bra folk och jobba med bra kunder.
Och se till att ni får sova lite grann kanske.
Ja.
Det är bra. Stort tack Patrik för att du var med i podden.
Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
Ja, stort tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. Och som vanligt, om du har några synpunkter eller idéer på vad vi ska ta upp här i podden, så får du jättegärna mejla till redaktionen@nyteknik.se. Om du vill lära dig mer och läsa mer om AI, så finns det massor med innehåll på nyteknik.se. Det är bara att surfa in där. Vi hörs nästa vecka. Tack så mycket. Hej hej!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.